Det här är P1, Sveriges Radio.
SvD granskar superjuristen. Vilken roll spelade medierna i att bygga hans hjältestatus?
Den bilden vi har sett av juristen, med den kunskapen, då är det liksom svårsmält.
Mediehusen flyr X efter valet i USA. Hur ska man se på plattformen nu när den hamnat ett steg från världens mäktigaste man?
Vissa röster har kommit att förstärkas, medan andra röster har kommit att tystas.
Och så serverar ChatGPT och reporter Tonche Pertsan den magiska formen för vad som krävs för att vinna det prestigefyllda stora journalistpriset.
Nu kan jag ha en, ska vi säga, med glaset i handen, mer nykter syn på juryns arbete.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. I veckan släppte Svenska Dagbladet sin poddsatsning Frälsaren. Det är en svindlande historia om en jurist som företräder mängder av offer för olika bedrägerier. Men redan innan SvD:s poddserie så har den här juristen faktiskt figurerat en hel del i medier. SvD:s poddserie visar att juristen inte är allt det han utgett sig för att vara. Men det är också en historia som väcker frågor om vilken roll medier kan spela i att bygga upp förtroende för en person. Reporter är Erik Petersson.
Vi förstod nog ganska tidigt att det fanns delar i hans berättelse som var överdrivna och att han kanske gav en, liksom, som många gör, en bild av sig själv som är liksom LinkedIn-anpassad, om man ska säga sig så. Att man kanske överdriver vissa saker.
Det här är Erik Wisterberg. Han är reporter på Svenska Dagbladet och har gjort den här dokumentärserien tillsammans med Frida Svensson.
Men det var nog framförallt när vi började träffa klienter och såg vilket enormt liksom, intryck han hade gjort och vilket hopp han födde. Vi har ju en person med i dokumentären som tror att han ska få flera miljoner. Han har blivit av med 75 000, men han tror att den här juristen ska kunna säkra miljoner till honom.
Jag har ju lovat min son en fet bil, en Lamborghini Urus.
Efter att vi hade gjort våra intervjuer och tittat närmare på hur han marknadsför sig, när vi började kolla de här påståendena så såg vi att liksom en efter en så föll de.
Det visar sig att mannen själv är dömd för flera bokföringsbrott. Det senaste så sent som nu i somras. Enligt Svenska Dagbladets granskning har han inte alls 15 års erfarenhet av att driva internationella bedrägerifall. Eller någon bakgrund inom militären, som han påstått.
Vi fick se att han var registrerad som försvunnen och vi kunde se att domstolar hade svårt att nå honom till exempel. Så det blev liksom fler och fler frågetecken.
Enligt Svenska Dagbladet har mannen fått in totalt omkring 10 miljoner kronor genom små betalningar från en mängd klienter. Serien mynnar ut i frågan:
ni som blev lurade av Juicy Fields, blir ni nu lurade en gång till?
När Svenska Dagbladet konfronterar mannen med sina uppgifter slår han ifrån sig.
Då låter det som att det spelar ingen roll om de här sakerna är sanna eller inte, för att ändamålen helgar medlen. Så är det så att du har skapat en bild av dig själv som inte stämmer?
Jag vet exakt var jag står någonstans. Okej.
Även på den specifika frågan om att de inte hittar något alls om honom i krigsarkivet.
Jag har den bakgrunden. Punkt slut.
När han förstår att Svenska Dagbladets reportage kommit att bli en granskning av honom går han till fullt motangrepp.
Han ska stämma oss och lite andra saker.
Va?
Har han ställt några krav?
Den här juristen har medverkat i svenska medier ganska flitigt. I såväl stora medier som lokaltidningar. Speciellt när han försökte stämma Mark Zuckerberg i svensk domstol. Och Erik Wisterberg på Svenskan säger att de i sin research kunnat se att just medieuppmärksamhet varit en uttalad strategi.
Och det har vi kunnat se i klientgrupper hur den här gruppen har sagt i stort sett att ja, media kommer hjälpa oss. Vänta tills media sätter press. Men jag tror också att det har varit en strategi för att få in fler klienter.
Frida Svensson, även hon reporter på Svenska Dagbladet.
Man kan tänka sig utifrån en klients perspektiv, okej, jag hamnar på den här hemsidan, okej, den här mannen säger att han kan hjälpa mig, och så gör man en googling och ganska snabbt hamnar man då hos stora mediehus och legitimerar den här bilden som han så ivrigt förmedlar av sig själv. Det är klart att då kanske man slutar googla.
Det som jag tycker är allvarligast är ju när vi ser att de osanningar som juristerna har använt för att locka klienter har blivit liksom brödtext i svenska medier som man då tänker är sant. Till exempel att han har 15 års erfarenhet av att utreda internationella bedrägerier. Den bilden vi har sett av juristen med den kunskapen, då är det liksom tvårsmält.
När jag blev uppmärksammad på det och kikade på den, så förstår jag om man ställer frågor kring det.
Jonas Kanje är ansvarig utgivare för Sydsvenskan. De publicerade en stor artikel i augusti 2023, medan Högsta domstolen fortfarande inte kommit med sitt avgörande ifall stämningen mot Facebook skulle tas upp. I artikeln skriver Sydsvenskan bland annat att juristen i 15 år specialiserat sig på att utreda internationella investeringsbedrägerier. Det där är ju en uppgift som letats in i brödtexten i er artikel. Vad tänker du om det?
Ja, men jag tänker att det hade varit mycket bättre om vi inte hade haft den. Vi har ju uppenbarligen inte gjort lika noggrann research som Svenska Dagbladet. Men om det är som du säger, och jag har ingen anledning att betvivla det, att då har vi publicerat en uppgift som inte stämmer. Och det ska vi ju inte göra. Så är det ju egentligen inte.
Vad tänker då Jonas Kanje om att den här typen av publiceringar också blir ett sätt att bygga upp förtroende för en verksamhet?
Den dynamiken finns alltid. Sen är det såklart, finns det ju nyanser i detta, att om det är någon som gör detta som en form av osanningar och så vidare, så ska ju vi fånga upp det och ta hänsyn till det i våra publiceringar.
Ja, Jonas Kanje drar två lärdomar. Dels noggrannare kontroller, men även uppföljning. Många medier skrev om rättsprocessen mot Facebook. Men stämningsansökan avfärdades i alla instanser hela vägen upp till Högsta domstolen. Men det var det försvinnande få medier som skrev om. Inte heller Sydsvenskan gjorde någon sån uppföljning.
Det finns ingen artikel som säger att han blev nekad i Högsta domstolen. Det hade ju varit en chans då att berätta om det som du säger. Det har vi inte gjort. Så jag tycker att det finns två läxor för oss att ta med oss kring det här jobbet som vi gjorde förra året då.
Jag vet ju exakt inte vad som framgår i den här, utom det du har berättat för mig.
Fredrik Malmberg är utgivare för Kalla fakta och TV4-nyheterna. De publicerade ett kort reportage i Kalla fakta i november 2022 i samband med att stämningen mot Facebook inleddes.
Han hade blivit dömd ganska många år tidigare än vi publicerade, 2011. Vi publicerade väl för 2 år sedan. Med bokföringsbrott och näringsförbud, men han hade avtjänat sitt straff. Han var jurist, det kollade vi upp. Och han drev även målen, även om det inte var framgångsrikt, både tingsrätten, hovrätten och till sist upp i Högsta domstolen, även om de då blev avskrivna på alla fall eller på alla punkter tidigt.
Har jag förstått det rätt, att ni visste det då, när ni gjorde publiceringen?
Vi visste att han hade blivit dömd för bokföringsbrott, det visste vi.
När ni gjorde er publicering?
När vi gjorde vår publicering. Ja, i Sverige är det ju så här att har man avtjänat sitt straff ska man betraktas som oskyldig.
Det finns ju ett resonemang här om att liksom medier har hjälpt den här personen att liksom bygga sin trovärdighet. Vad tänker du om det? För det har väl ni ändå medverkat till här?
Ja, det har vi säkert medverkat till. Men det är ju egentligen inte vårt jobb att se om en person använder media eller inte. Utan vi tyckte att det var nyhetsvärt att göra, och därför gjorde vi och brydde oss inte om han skaffade sig en plattform via oss eller inte.
Vi har varit i kontakt med juristen i veckan. I ett mejl till oss skriver han bland annat att han inte använt medier som ett sätt att marknadsföra sig själv. Eller att han har någon aktiv rekrytering av klienter alls. Han skriver också att han planerar att lämna in en polisanmälan mot Svenska Dagbladet för förtal. Och att, citat, flertal av de saker som man rapporterar om och drar slutsatser om är helt felaktiga. Tillbaka till Erik Wisterberg och Frida Svensson på Svenska Dagbladet. De har båda två rätt stor förståelse för hur medier rapporterat. Speciellt med tanke på hur den här historien började för dem själva.
Om vi hade gjort den storyn som vi tänkte göra i början, så hade vi ju också legitimerat juristen som en hjälte, en hjältefigur. Ja, det hade inte varit lätt att komma tillbaka från.
Det finns ett uttryck. Kaserngårdssyndromet. Liknelsen är att det är svårt att komma in på en militär kaserngård. Hårda säkerhetskontroller och vakter. Men väl inne räknar alla med att man är kollad. Alltså, när några medier väl skrivit om en person, är det lätt för andra medier att räkna med att någon av dem redan kollat.
Ja, men det måste man kunna säga, att säkerhetsventilerna, om man ska kalla det så, inte har fungerat i den mån som det borde ha gjort. Det är väl en slutsats vi drar.
Precis som Gud så hör vi på medierna bön. Vi frågade och en rungande massiv kör svarade i mejlkorgen. Kortnyheternas hastiga sorti i förra veckan, den gick ingen obemärkt förbi. Så nu, kära lyssnare, nu har det blivit dags för den heliga stunden då vi dyker ner i nyhetsflödet för att plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått. Databaser såsom Acta Publica och Mr. Koll, som tillhandahåller uppgifter om brottsdomar, kommer inte kunna fortsätta publicera personuppgifter på det sätt de gör nu. Det är i alla fall vad regeringens särskilda utredare Daniel Gustafsson föreslår. I veckan lämnade han över ett betänkande till justitieminister Gunnar Strömmer som syftar till att stärka enskildas personliga integritet och som vill förhindra kriminella nätverk från att kartlägga personer. Det finns enligt Oisin Cantwell på Aftonbladet 65 företag i Sverige som säljer domar och förundersökningar på nätet. Och det här förslaget från utredaren har väckt starka reaktioner i veckan. Om förslaget genomförs så riskerar det att allvarligt försvåra journalisters möjligheter att få åtkomst till information och att bedriva granskande journalistik. Det säger tidningsutgivarnas vd Johan Taubert i ett pressmeddelande. För första gången har nu en åklagare inlett en förundersökning mot sajten Dumpen som söker upp misstänkta pedofiler. Aftonbladet avslöjade nyligen att Dumpen erbjuder de utpekade att köpa sig fria från uthängning. Och efter den granskningen så polisanmälde de två advokaterna Thomas Bodström och Hanna Larsson Rampe Dumpen. De två företräder flera män som Dumpen konfronterat. Och det har nu lett till att en förundersökning inletts, det rapporterar Aftonbladet. Dumpens företrädare har tidigare nekat till påståendet om att de erbjudit utpekade personer att köpa sig fria. Och så blev vi på medierna lite nyfikna när vi såg Aktuellt här om kvällen och en reporter i programmet intervjuade en man som medverkade i egenskap av bandvagnsförare som röjde snö.
Vi ska säga för transparensens skull att du är medlem i Socialdemokraterna, men idag är du här och kör bandvagn i Gävle och ni väntar.
Vi ringde upp Aktuellts ansvarige utgivare Mikael Kutschera.
Varför det presenterades att den här bandvagnsföraren är med i Socialdemokraterna som medlem?
Ja, det kom upp väldigt sent in på en direktsändning och var ett misstag. Det fanns ju förstås ingen relevans för publiken att veta vilket parti den här snöröjaren var medlem i.
Ända sedan techmiljardären Elon Musk köpte X, tidigare Twitter, för drygt 2 år sedan så har debattens vågor gått höga om vad det egentligen blivit av plattformen. Alldeles oavsett så står det nu klart att X i alla fall inte längre är alla nyhetsredaktioners favoritplats. För nu har allt fler mediehus, både svenska och internationella, valt att lämna plattformen. Och det med buller och bång. Sen Donald Trumps valvinst i USA och ägaren Elon Musks nära relation till den tillträdande presidenten så har den här frågan kommit att få förnyad aktualitet. Vad har X egentligen blivit? Och finns det något värde för journalister att vara där? Reporter är Alexandra Sannemalm.
När Twitter, nu heter det ju X, först kom till, då kom det till i en tid där sociala medier var någonting nytt och spännande och globalt och som engagerade många på ett ganska positivt sätt.
Carl Heath är senior forskare på RISE och leder deras arbete för digital resiliens. Han befinner sig på konferensen Nordic Democracy Forum när vi ses. Därav dålig akustik, porslinsskrammel och det oregelbundna sorlet i bakgrunden.
Man kan komma ihåg den arabiska våren, tanken om digital diplomati, att hela världen var en global vänskap online och där man kunde utbyta tankar och erfarenheter. Men över tid så har det här förändrats. Och för ett antal år sedan så förstärktes det här ännu mer.
The deal is done. Twitter has been sold to Elon Musk. The Tesla and SpaceX CEO acquired...
Elon Musk fick för sig att köpa Twitter, varpå han också döpte om plattformen till X. Och vad som har hänt under den perioden är att vi har kunnat se en ökande grad av hot och hat.
När Elon Musk köpte Twitter i oktober 2022 var det för att rädda yttrandefriheten, sa han. Donald Trump hade blivit avstängd från Twitter efter de våldsamma upploppen i Kapitolium och länkar till artiklar om presidentsonen Hunter Bidens dator hade stoppats. I datorn fanns en massa graverande uppgifter om hans privatliv och skumma affärskontakter. Det var med ett lufte om det fria ordet som Elon Musk tog över plattformen.
Allt var ju inte rosor och parfym med Twitter. Det var mycket som var dåligt med det. Men det har blivit betydligt sämre under Elon Musks ledning.
Under sin första vecka som ny ägare sparkade Elon Musk hela styrelsen och utsedde sig själv till vd för företaget. Stora delar av Trust and Safety-strukturerna monterades ner.
Musk och X har också välkomnat tillbaka ryska och kinesiska statsaktörer och liknande.
Men sen tycktes idén om yttrandefriheten inte längre vara lika viktig. Flera journalister stängdes tillfälligt av. Och en granskning av Aftonbladet som visade hur barnarbete i gruvor på Madagaskar kan kopplas till Tesla stämplades med en varning på plattformen om att länken kan vara osäker.
Om du betalar pengar, då syns dina poster mycket mer och de sprids längre än om du inte betalar pengar. Han har också ändrat på vreden. De digitala algoritmernas funktion har gjort att vissa röster har kommit att förstärkas, medan andra röster har kommit att tystas.
I somras, kort efter mordförsöket på Donald Trump, valde Elon Musk att engagera sig i den republikanska partipolitiken. På X skrev han att han helt och fullt stöder Trump. Visningsantalet på den här posten ökade med 138% enligt mätningar som två australiensiska forskare gjorde. Vilket såklart ledde till misstankar om att Elon Musk dopat algoritmerna till sin fördel.
Och Elon Musk, han bryr sig inte om, förefaller det, att skapa den här jämbördiga arenan som han själv gav uttryck för att han ville skapa. Tvärtom så har han förändrat förutsättningarna i motsatt riktning och gett några en riktigt stor megafon. Och där han har gett sig själv den allra största.
One person has loomed over all of that. His name is Elon Musk.
Och förra veckan stod det klart att Elon Musk fått en roll som rådgivare åt Donald Trump för att föreslå nedskärningar i statsapparaten.
De här två ska få leda det som ska kallas för Department of Government Efficiency.
På senare tid har flera mediehus valt att lämna plattformen. Sveriges Radio och Aftonbladet lämnade X redan förra året. Och förra veckan lämnade även The Guardian plattformen eftersom att tidningen menade att X blivit en alltför toxisk kanal. Den katalanska dagstidningen La Vanguardia gjorde sorti med orden att X blivit en megafon för konspirationsteorier och desinformation. Dagens Nyheter försvinner inte från X, men tidningen kommer inte längre vara aktiv på plattformen.
Jag tror att det är bra att man lämnar en plattform som inte längre är ett öppet opinionsbildningssammanhang utan som är ett republikanskt intranät i USA.
Affären bygger på engagemang och det låter ju bra på ytan.
Britt Stakston är mediestrateg.
Men engagemanget handlar om ett väldigt ofta rasistiskt innehåll, starkt polariserande, starkt antidemokratiskt, ifrågasättande av medier och fria pressens roll överhuvudtaget. Och i det klimatet så tror jag att varumärken behöver fundera över, vill vi vara med och legitimera den här plattformen?
Nu har jag byggt ett tält av sådana här ljudisolerade. Vi har som väggar.
Kvartal är ett av de medier som just nu inte har några tankar på att lämna plattformen. Jörgen Wittfeldt är chefredaktör.
Alltså för oss är det ju mycket en kommersiell fråga. Att vi är fortfarande ett ganska litet ändå mediehus. Vi behöver nå ut på så många kanaler som möjligt där vi tror att vi kan hitta nya läsare och lyssnare. Det är inte krångligare än så egentligen.
En del av argumenten för att lämna X har handlat om att det nu har blivit en politisk plats. En historiebeskrivning som Jörgen Wittfeldt inte håller med om.
Ja, men med samma argument skulle man ju kunna säga att det var en plats för liksom amerikansk demokratisk propaganda och etablissemangspropaganda i så fall. Alltså, de som påstår det där har fortfarande en del att bevisa. Jag har inte sett några liksom belägg för att det är en mer manipulerad plattform idag än vad det var tidigare.
En del argument för att lämna X har varit att man tycker att det är en toxisk plattform fylld med hat, hot, desinformation. Mm. Håller du med om den bilden?
Jag tycker att sociala medier i största allmänhet är ganska mycket så. Sen är den här frågan om desinformation är ju speciell för att vem ska definiera vad som är desinformation? Det finns ren desinformation där liksom främmande makt med ont uppsåt försöker sprida ren fake-grejer för att liksom ställa till med problem. Men jag uppfattar att begreppet desinformation används mycket bredare. Hunter Bidens laptop är ett bra exempel där det märktes upp som desinformation. Men det var ju inte desinformation.
Det finns ju de som hävdar att även Twitter var politiskt och att det X är nu är fortfarande politiskt bara på en annan sida. Vad säger du om det?
Min bild av Twitter och hur det var att Twitter absolut hade en massa problem och utmaningar.
Tillbaka till Carl Heath, forskare på RISE.
De fattade en mängd beslut under sin period när det gäller moderering och hantering av innehåll där man skulle kunna ha olika politiska argument för om det var rimligt eller inte. Till exempel det faktum att de valde att blockera Donald Trump till exempel. Så jag kan förstå den kritiken. Det jag tänker från ett svenskt opinionsbildningsperspektiv. Vi har ju ett strävan efter objektivitet. Men det är inte alltid självklart att man kommer komma hela vägen. Men vi har det som ett strävansmål. Och där ser jag att det strävansmålet, det har inte X.
Är det känslostormar eller faktaknäck? Är det att sätta sig själv eller intervjupersoner i centrum? Är det att bege sig ut i landet eller att spränga sig in i maktens innersta rum? Vara man, kvinna, gammal i gamet eller nytt stjärnskott? I veckan så har vi med hjälp av reporter Tonche Pertsan och artificiell intelligens analyserat alla nominerade och alla vinnare från de senaste 10 åren för att hitta den magiska formen. Vad krävs för att vinna det prestigefyllda stora journalistpriset?
Det ser ut.
Med mig i studion så har jag nu Tonche Pertsan. Du, vad är det som du har gjort för någonting?
Ja, vi har försökt lista ut vad är det som krävs för att bli nominerad till det stora journalistpriset. Priset och vi har Ja, vi valde då att istället för att ta med i beräkningen alla fem kategorier, vi tog bara tre: årets berättare, årets förnyare och årets avslöjande. Och vi har då matat in i systemet de senaste 10 årens vinnare av det stora journalistpriset, och utifrån det då så har vi frågat efter nyckelbegrepp.
Och det här är ju gedigen granskande journalistik i stora journalistpriset klass som ni har gjort. För ni har ju då kollat alla nominerade i de tre kategorierna de senaste 10 åren. 90 olika bidrag. Och sen så lät ni en AI kategorisera dem, eller hur?
Ja, det gäller framförallt att ha systemkritik och maktmissbruk. Små människor som har råkat illa ut. Och sen också fråga om ekonomisk brottslighet.
Och utifrån årets nominerade till Stora journalistpriset, vad gissade AI på?
Ja, då årets berättare skulle bli Elinor Torp med sin Flickan i korridoren.
Och årets förnyare?
Obrand Granskning med sin program Bedragarna.
Årets avslöjande, det riktigt tunga priset då. Vem förutspådde AI skulle vinna det?
Kalla Faktas Undercover i Trollfabriken.
Men du började med att mingla lite.
Ja.
Jaha, det här är journalisternas egen Oscarsgala. Och det här är varje journalist våta dröm att hamna hit på galan där man delar ut stora journalistpriset.
Balkanpress!
Axel Gård Humlesjö, Odran Granskning.
Jag var i Macedonien.
Vad gör du här?
Jag är med dig. Ska vi ta en ett glas?
Robert Barkman, Banda.
Jag jobbar, jag ska.
Jag jobbar inte.
Det är bra. Ja, kul att se dig. Vad länge sedan.
Björn Wiman, DN.
Som tur var, höll jag på att säga.
Håll dig borta från den här mannen.
Årets berättare hoppas jag verkligen att Johan Hilton vinner.
Bara för att han är kulturjournalist.
Därför att hans bok är en enorm journalistisk gärning.
Jag håller med.
Humlesjö igen.
Men du är här nästan varje år. Hur kan det komma sig? Vad är din formel? Varför är du här varenda jädra år?
Väldigt mycket ångest och bra terapeut.
Nu kan jag ha en, ska vi säga, med glaset i handen, mera nykter syn på juryns arbete.
Thomas Mattsson, Bonnier News.
Men jag har också suttit i juryn själv. Så att jag brukar ändå trösta med mig att juryn har alltid rätt. Jag tror faktiskt på Aftonbladet. Klassisk kvällstidning, rakt avslöjande, stora konsekvenser och ett avslöjande som helt bekräftades av justitieombudsmannen. Men de andra två är också väldigt, väldigt värda vinna.
Programledare är aldrig nominerade.
Anders Holmberg och Camilla Kvantoft, SVT.
Är du bitter?
Jag är alltid bitter, ja.
Nej, det är du inte. Nej, men det är ju så. Vi har ju ändå fått möjligheten att få gå på de här festerna och hylla våra kollegor, som sagt. Men vi är aldrig nominerade, men det är väldigt roligt.
Nu låter hon också lite småbitter.
Det vågar jag inte säga. Ja.
Och så Alex Schulman.
Jag sa just det, jag älskar dig för att jag aldrig inte granskade dig.
Ah, det är dags då.
Nej.
Vinnaren av Stora journalistpriset i kategorin årets berättare är...
Okej, facit då. Hur gick det egentligen för vår AI? Hur många rätt prickade den?
Ja, om vi börjar då med årets berättare.
Johan Hilton.
Men sen när det kommer då till årets förnyare, det gissade rätt. Det blev Uppdrag granskning. Och även när det gäller då det viktigaste kategorin årets avslöjande, det blev då Kalla fakta med Undercover i Trollfabriken. Och det gissade 2-3 rätt, så jädradom var det inte. Mm.
Men du, ska vi ta avsluta det här med en lite bitter Victor Malm?
Ja.
Jag är jättemissnöjd.
Men
jag hoppades att Anna Gullberg skulle få pris för årets röst, och det fick hon inte.
Ja, Anders, jag är en kulturjournalist, fan.
Du menar att vi inte kan få fler priser än så?
Ja, året.
Vi hör hemma där i journalistikens marginal. Är det vad frågan implicerar?
Nej.
väldigt glad att Johan Hilton fick det.
Ja, och där lämnar vi festligheterna och medierna för den här veckan. Men prenumerera på oss i SR Play-appen för att aldrig missa när vi släpper nya avsnitt. Producent för medierna är Erik Petersson, ljudet sköter Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.